Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Hallå! Simon Gärdenfors heter jag och snart börjar min podcast Arkivsamtal som klipps av min redaktör Marcus Blomgren. Mycket nöje! Hej och välkomna till Arkivsamtal. Jag heter Simon Gärdenfors och mitt emot mig sitter Said Karlsson.
Hej, hej.
Vi befinner oss i ditt hem.
Ja.
I Japan. I Tokyo, frågetecken.
Ska man vara riktigt petig så befinner vi oss i Kawasaki.
Okej.
Okay, vi är typ 500 meter från gränsen till Tokyo. Mm. Precis söder om gränsen.
Okej, okay, så du bor i Kawasaki nu för tiden?
Ja.
Mm. Kawasaki just. Och det är en motorcykel också, va?
Det är ett känt motorcykelmärke.
Ja, ja, det var länge sedan. Det har ju varit pandemi som kanske vissa av er känner till. Så jag har inte kunnat vara i Japan på... När var det ni stängde gränserna?
Det var i början av 2020. Tror i mars, februari-mars där någon gång. 2020.
Mm.
Och sen var landet helt stängt för turister tills... september förra året.
Mm.
Så 2,5 år.
Ja, och det var... Jag tror jag var här ganska sent. Alltså så att man kunde vara där ganska tidigt nu när de har öppnat upp.
Mm.
Men ja, vi har kanske inte... Du var en av de tidiga gästerna i Arkivsamtal, men för nytillkomna lyssnare kanske ändå ska presentera dig lite grann.
Ja.
Du är journalist i grunden. Eller fotograf, ja, i grunden.
Fotograf i grunden.
Mm.
Har bott i Tokyo i 15 år nu.
Mm.
Till och från får man väl säga. Men i princip större delen av mitt liv de senaste 15 åren.
Mm. Har du bott lite i Sverige de senaste 15 åren?
Ja, jag har försökt flytta hem en gång.
Mm.
För 7-8 år sedan.
Okay.
Då bodde jag i Stockholm i ett halvår. Halvår, 9 månader.
Mm.
Men det funkade inte. Så sen kom jag tillbaka hit.
Du saknade Japan för mycket?
Ja, jag saknade Japan för mycket. Och jag hade ingen egentligen plan med flytten till Sverige den gången.
Nej.
Jag tänkte mest att jag flyttar dit så får jag se hur det...
Okej, du flyttar hem igen till Sverige. Eller ja. Hem kan du inte är längre då. Men...
Nej.
Vad var det som fick dig att tänka att du skulle göra det då?
Ja, vi kanske kan ta det efter presentationen.
Det kan vi göra.
Så de första åren här i Japan, ja, i alla fall, så försörjde jag mig i huvudsak som journalist. Jag skrev mycket om Japan för diverse olika svenska tidningar och sådär.
Mm.
Jag var en av ganska få svenskar som var här när jordbävningen inträffade 2011 och Fukushima och sådär.
Mm. När var Fukushima?
Det var 2011.
Okej, okay, ja, just det. Det var därför det blev läckor i kärnkraftverket.
Exakt. Så jag gjorde det i ganska många år, men de senaste, vad är det nu? Det journalistiska arbetet har nästan helt lagt på hyllan. Det händer att det dyker upp på tv ibland när det händer något här i Japan och de vill ha någon expert som kan prata lite i Japan.
Då, de har ingen annan.
De verkar inte ha någon annan, inte än. Så SVT, jag finns kvar på SVTs lista i alla fall, och Sveriges Radio och sådär också.
Mm.
Men de senaste... 5-6 åren, nej, mer, 7-8 åren, har jobbat mest med PR kan man väl säga.
Mm.
Först främst för den japanska reseindustrin, alltså den inhemska turismindustrin.
Mm.
Hjälpt dem med att marknadsföra Japan utåt.
Yeah.
Så jag har åkt på mycket så här pressresor runt om i Japan och berättat, förklarat för dem liksom att om ni gör så här så kanske det blir lite lättare att marknadsföra det här resmålet. Och tänk på att västerländska resenärer värderar det här och det här. Och det här. Så.
Mm, mm.
Så lite som konsult så. Och så kombination med mitt fotande. Sen för 5-6 år sedan startade jag en YouTube-kanal som under pandemin blev, kan man väl säga, mitt halvtidsjobb i alla fall.
Mm, det var den här Slow TV.
Precis, sist jag var med här på din, mm. på din podcast, då hade jag precis startat den och var väl precis i den första liksom boomfasen. Och då var det ju tysta promenader genom Tokyo som var grejen. Nu gör jag inte det så mycket mer, utan nu är det mer live-promenader.
Mm.
Så, och jag är
att du sänder live
tyst.
På YouTube?
Ja, precis. Jag pratar liksom med tittarna.
Okej, okay, här ser vi en gammal gubbe. Eller?
Ja, alltså, ja, det är möjligt att jag säger så. men det har blivit mer som att vi är ett gäng kompisar på promenad i Tokyo.
Aha.
Många av mina tittare är liksom väldigt lojala.
Okay.
Och har följt mig genom hela pandemin.
Mm. Men det är bara du som går?
Det är bara jag som, ibland har jag gäster. Ja. Men väldigt sällan. Så de känner mig, de vet lite vad som händer i mitt liv. De har följt mig sen jag blev pappa för 2,5 år sedan.
Du kommunicerar liksom, live med dem, så skriver de kommentarer live då. Så
ja, här, precis. Ja, de frågar alltid liksom, hur mår din dotter? Ja. Och
är det mest
liksom,
japaner?
Nej, det är mest... Enligt YouTube-statistik så är det största landet faktiskt Japan, konstigt nog. Men det är väldigt få japaner som interagerar med kanalen, utan det är mest västerlänningar.
Mm.
Så nummer 2 på listan är USA. Och sen så är det lite utspritt.
Det är på Australien, engelska mest,
ja, det är på engelska och japanska.
Okay,
Får jag kommentarer och frågor på japanska så svarar jag.
Men pratar japanska eller?
Jag pratar hyfsad japanska.
Men alltså i livesändningarna när du går promenad?
I första hand engelska.
Okej.
Okay. Ja. Ja. Men om någon japan säger något så svarar jag på japanska.
Okej, okay, ja. Då förstår jag. Och du har fått mycket prenumeranter nu.
Ja, jag hade väl aldrig tänkt att det skulle bli så många när jag startade. Jag passerade nyss 85 000.
Oj, det är svinmycket.
Ganska många
prenumeranter. Det är mer följare än vad jag har någonstans.
Vad sa du?
Det är mer följare än vad jag har någonstans.
Ja, jo. Det är mer följare än vad jag har någon annanstans också.
Ja.
Så, ja.
Det är skitbra.
Det är kul.
Så du kan, det är en halvtidslön för dig då, eller?
Ja, nu har det krympt lite för att sen gränserna öppnade igen. Så vid sidan av det här så har jag ju även en porträttfotobusiness.
Mm.
Så att folk kan boka mig när de kommer till Japan som deras fotograf och eller guide.
Mm.
Och sen gränserna öppnade så har den biten tagit fart igen. Mm. Det var ju väldigt liksom lugnt under pandemin. Men och i takt med det då har jag behövt prioritera ner YouTube-kanalen. Så att nu är den inte så där superviktig.
Nej.
Kanske en fjärdedels tjänst kan man väl säga.
Mm.
Men när den var som störst och när jag lade som mest tid på den. Då var det väl en halvtidstjänst kan man säga.
Mm.
En halvtidslön.
Ja. Ja.
Borlänge. Nu den 23 mars är det premiär för min och Anton Magnussons stand-up-turné Stad och land i er stad. Sen kommer vi till Helsingborg och Kristianstad och en massa andra svenska städer och orter. 5 av showerna är redan slutsålda innan turnén ens har börjat och på många ställen finns det bara en handfull biljetter kvar. Alla mina gig hittar ni på gardenforce.com.
Jag tror det blev dags för det omåttligt populära inslaget Väldrycken. Jag tror vi börjar med det fasta inslaget Väldrycken.
Okay.
Ja, jag vet inte hur sent det brukar komma, men du jag när podden är över 10 år gammal nu.
Det är så länge.
Ja, och jag var i Japan 2012.
Mm.
Och det var då det var samma år som jag startade podden.
Just det.
Och då var du med ganska mycket.
Det var jag nog, ja.
det var härliga tider.
Mm.
Men jag har med mig en halv Metz lemon squash.
Mm.
Jag tror jag har druckit 15 sådana på den här korta tiden jag varit här nu.
Oj, du gillar dem?
Jag gillar dem också för att det är en sockerfri läsk.
Mm. Mm.
Så man kan dricka den utan att bli kraftigt överviktig. sen smakar den gott. Och jag undrar om det är officiella liksom baseballlaget Metz De gillar ju ofta, de gillar mycket baseball här i Japan.
Mm, mm.
Är det den största sporten här?
Ja, det kan man, det får man väl säga.
Så jag gissar att den... Men den är god. Sen så, för gamla tiders skull har jag tagit med en Strong Zero.
Mm.
Från en Combini, som det heter.
Mm, mm.
Vad var det? Det var Larsson.
Labs. Det var Larsson.
Mm, mm. Och du har en sockerfri Lemon Sour.
Ja, alkoholfri. Ja, jag har ju precis frisknat till från den värsta bihåleinflammation jag någonsin har haft i hela mitt liv.
Har du haft många? Sen,
ganska många faktiskt. Mm. När jag var liten hade jag det ganska ofta.
Mm.
Så nu har jag varit sängliggande sedan nästan 2 veckor.
Oj.
Och jag tar fortfarande antibiotika. Så jag kan inte dricka någon alkohol. Så
det alltså, grejen är, alltså, jag kommer inte pressa dig till att dricka någon alkohol. Men det är en myt att alkohol tar bort antibiotikans funktion.
Det kanske det är.
Jag frågade till och med specifikt en läkare en gång. Och han sa, så länge du inte spyr upp den så är det lugnt.
Okej, men jag känner ändå att min kropp är ganska svag. Och sen jag blev förälder så dricker jag inte alkohol särskilt ofta alls. Så att,
nej, som sagt, jag kommer inte pressa dig till det. Så vad väljer du?
Ja, det får bli den alkoholfria Lemon Sour.
Ja, men alltså sour är en rätt vanlig dryck här i Mac på Isakaya. Mm. Jag drack en del, jag drack lite pineapple sour. Alltså det är väl ofta det är någon slags sur alkoholäsk eller vad är det?
Ja, sour, vad är sour egentligen?
Alltså,
när det är någon slags drinkbas liksom, som man blandar.
Liksom, det finns ju whisky sour och amaretto sour, då är det ofta bara alkohol, äggvita och citron.
Ja,
och socker kanske.
Ja.
Men det känns som... Här är det mer en standarddryck för många liksom, på krogen.
Ja.
Men jag talar om Strong Zero apelsin.
För gamla tiders skull.
Ja, även känd som en game changer. Jag försökte förklara det för Andrea idag. Just att Andrea, jag är också gift med. Det har du också gjort.
Mm.
Fast det hade du nog gjort precis när förra avsnittet
det du var med. Det kanske precis hade
gjort då. Nygift.
Ja, ja. Och, snart 5 år sedan.
Andrea, nej men jag förklarade att det var en game changer. Och det är bara att man blev väldigt full snabbt av den. Men jag tror att det har att göra med att det inte är något socker i den. Så att liksom kroppen tar upp alkoholen direkt. Nej, jag vet inte. Ja. Det kan bara vara att den är 9% och att man dricker den snabbt.
Skål.
Skål då. För gamla tider.
Ja.
Mm, ja, det är kul och träffa dig igen. Vi borde ju börja med någon lite sån här, vad har hänt sen sist? Och ja, du nämnde i förbifarten att du hade fått barn.
Ja, ja. Mm. Jag har en liten dotter på 2,5 nu.
Mm.
Lycke heter hon.
Lycke?
Lycke.
Mm. Är det ett svenskt namn då? Eller?
Ja, fast vi kör den norska stavningen.
Med 2 K.
Ja.
Är hon tvåspråkig?
Ja, det kan man väl säga. Alltså hon går på japansk dagis sen lite drygt 1 år tillbaka.
Mm. Hon pratar japanska.
Så hon pratar ju i princip bara japanska. Men jag försöker prata så mycket svenska som möjligt med henne. Och hon förstår mig när jag pratar svenska med henne. Men hon svarar på japanska.
Mm.
Så det är lite roligt. Sen finns det en del ord som hon alltid säger på svenska. Som säger till exempel tåget. Inte dencha som det heter på japanska.
Jag såg en del svenska barnböcker liggande så också.
Ja,
men pratar du japanska eller svenska med henne?
Jag försöker prata så mycket svenska jag kan.
Mm.
Men eftersom hon svarar på japanska så blir det liksom omedveten att jag ofta pratar japanska med henne också.
Ja.
När jag verkligen vill att hon ska förstå så blir det japanska.
Mm.
Men målet är att hon ska lära sig både svenska och japanska och sen engelska också såklart. Då.
Mm. Jag gör liksom unga japaner, kan de engelska? För att jag tycker inte dem, jag har varit här nu i, jag var kanske 2005 första gången. Mm. Så jag har varit här, började knuffa på 20 år sedan jag var första gången. Jag tycker inte det har blivit så stor utveckling.
Nej, tyvärr alltså. De gör någonting väldigt fel i utbildningssystemet. Alla läser ju engelska i många, många år. Jag tror i alla fall 5-6 år. Men den korta och enkla förklaringen som jag har fått höra är att de lär sig bara läsa och skriva.
Mm.
Inte konversation.
Nej.
Och ofta kan inte ens deras lärare prata engelska.
Nej, men det har folk förklarat att det är ofta problemet.
Mm. Så det är väl, ja, det är den korta.
Ja.
Den korta
och sen plus det. Att ja, men Sverige är så litet så liksom ungarna kollar ju på YouTube på engelska och sånt och lär sig via det. Men här antar jag att det finns här tillräckligt finns mycket på japanska.
Exakt. Så det, ja, det är väl en av fördelarna med att komma från ett litet land.
Mm.
Mm.
Det var lite spännande att höra också hur det var i Japan under pandemin. Ja, pandemin känns ju inte helt över här ännu som den gör i Sverige på ett sätt.
Nej. Alltså du nu tänker kanske på att alla går runt med ansiktsmask här fortfarande, eller?
Ja, alltså det börjar väl... Jag hörde om att man behöver inte ha ansiktsmask längre.
Nej, det har, man aldrig behövt.
Aldrig?
Nej, okay, det har aldrig varit något krav eller så. Nej, i Japan finns inte den... Alltså, även om de skulle vilja införa en sån lag så skulle de inte kunna göra det.
Som förr,
utan det skulle liksom bryta mot grundlagen att tvinga folk att bära mask.
Okay.
Men däremot så är ju liksom de sociala reglerna i Japan så pass starka och går myndigheterna ut och säger att man ska ha mask på sig så gör de flesta
det. Okej, okay. Men jag för mig, var någon som sa att de sa nu att nu behöver ni inte ha mask längre, att myndigheterna har sagt det.
Ja, de kommer inom kort att nedgradera liksom covid-19s liksom, sjukdomsklassificering från den högsta klassen till samma klass som vanlig influensa.
Okay.
Och med det så kommer man även ta bort, och det finns ju en sån rekommendation att bära ansiktsmask på sig när man är i, liksom, när man inte kan hålla avstånd till andra och när man är inomhus och så. Men det kommer de ta bort. Men redan förra sommaren så började de säga åt folk att sluta ha på sig mask utomhus.
Mm.
För att det är så varmt här på somrarna. Ja. Och många får ju värmeslag. Alltså man kan inte andas ordentligt. Eller
okay, så myndigheterna säger så åt folk att sluta
ha mask. De liksom rekommenderar att kom ihåg att ni behöver inte ha. Är ni ute och kan hålla avstånd och så, då behöver ni inte ha mask på er. Men det verkar inte vara så många som lyssnade på det.
Nej, man känner ju... Alltså, jag har inte mask på mig så ofta här. Jag tycker jag är så ovan vid det eftersom liksom vi inte behövt ha det i Sverige. Men jag har hört många som snackar om att den sociala pressen är så stor. Att det är väldigt få som har det. Och man känner ändå av det. Liksom när man kommer in på jag skulle säga att det är 95-99% som har ansiktsmask. Speciellt på tunnelbanan och sådär. Men alltså, jag har det ibland på tunnelbanan och ibland på andra ställen också här. Men det beror lite på liksom. Men jag känner också, det är många som säger så här, att folk bryr sig mer om vad folk tycker än om sjukdomen liksom, att det är...
Men så är det nog. Alltså, de flesta har det nog för att de är rädda att sticka ut annars och liksom att det ser dåligt ut.
Så jag föregår lite med gott exempel då. Att inte...
Nej, men och sen nu har de pratat en del på japansk tv faktiskt om att väldigt många har blivit så vana vid att ha mask på sig. Så att nu känner folk ett obehag av att ta av den. Det känns...
Man känns naken.
Ja, vissa, de har till och med kallat det för kaono pants, alltså kalsonger för ansiktet eller underbyxor för ansiktet.
Ja,
och att liksom vissa känner någon slags känner sig nakna helt enkelt och går ut utan den. Och det kan jag känna igen. Alltså de första gångerna, jag har varit i Sverige de senaste 2 somrarna, och varje gång jag kom tillbaka till Sverige där ingen har haft mask på sig, då har jag känt mig jättekonstig liksom. Jag har gått runt utan mask för att jag har blivit så van vid det här. Men nu känns det ändå som att det är fler som går runt utan mask även här i Japan.
Ja.
Jämfört med för ett år sedan eller bara ett halvår sedan.
Mm.
Det känns ändå som att många, framförallt yngre japaner, börjar bli rätt trötta på det.
Mm. Så,
ja.
Du skulle återkomma till det här snabba vändan i Sverige efter presentationen. Så det var lite nyfiken på. Du flyttade, var det innan du gifte dig? Och så där,
ja, det var det. Det var det. Det var innan jag gifte mig. Men
vilket år var det du var i Sverige då, sa du?
Jag minns inte exakt, men kanske 2015.
Mm. Och vad fick dig att lämna Japan då?
Nej, men jag har alltid liksom känt att Japan är en tillfällig plats för mig.
Okay,
ja. Jag har aldrig liksom känt att det här jag vill liksom leva och bli gammal och gå i pension och dö.
Mm, hur känner du nu då?
Alltså jag känner faktiskt fortfarande så. Mm. Och jag, efter då den vändan hem till Sverige, då liksom, ja men okej, Japan är ändå rätt gött liksom. Jag, framförallt så handlar det för mig om att när jag är här så kan jag jobba med grejer som jag tycker är himla kul. Alltså, jag har den här fotobusinessen, jag kan skriva och liksom göra lite nyhetsrelaterade jobb och sådär. Medans då flyttar jag hem till Sverige så har jag helt andra liksom, alltså min största skill är att jag kan Japan och japanska. Mm. Och den skillen är ganska värdelös i Sverige.
Mm. De tydliga USP här i Japan.
Ja. Men. Så då kom jag tillbaka hit i alla fall. Och kände att jag stannar i Japan ett tag till. Och det är ändå rätt gött här. Men när jag blir förälder. När jag får barn. Då är det dags att flytta hem till Sverige.
Okej. Okay, ja.
Och det spåret. Har min fru också varit inne på det.
Hela, att ni ska flytta till Sverige.
Sen vi träffades. Ja, hon kan svenska. Hon har bott både i Sverige och Norge. Och är liksom väldigt förtjust i Skandinavien och den skandinaviska livsstilen.
Hon är som oss fast inverterad.
Ja, då, kan man väl säga. Så vi gjorde ett nytt försök. Så för ett år sedan, ganska exakt, var jag faktiskt hemma i Sverige.
I Stockholm?
Och letade jobb i Stockholm. Ja. Och jag fick jobb.
Okay.
På en fantastisk PR-byrå som jag tycker är toppen. De ville anställa mig. Jag vet inte om jag behöver nämna deras namn. Så jag blev anställd där och tanken var att jag skulle börja jobba heltid förra sommaren.
Okay.
Så det började med att jag jobbade på distans på halvtid 2 månader. Och sen så åkte jag till Sverige i juni. Förra sommaren och började jobba heltid där. Och sen så kom min fru och dotter i juli och var där i 2 månader ungefär.
Okej. Okay. Var någonstans bodde ni då?
Då bodde vi mest i Stockholm. Vi hyrde lite lägenheter i andra hand. 2 olika lägenheter. Men sen fick vi lite kalla fötter när vi var där. Dels så berodde det på att min frus uppehållstillstånd är fortfarande inte beviljat. Jag sökte alltså för över ett år sedan nu. Och det tycker jag är skamligt att det ska behöva ta så lång tid. Men det kan tydligen ta nästan ytterligare ett år i värsta fall.
Är du medborgare här i Japan nu?
Nej.
Men då
är bara här på spausvisa. Men att få ett sånt här i Japan tog 2 veckor.
Okay.
I Sverige tar det typ 2 år.
Ja.
Så ja. Men sen också så hänger det lite ihop med allt som hände. Liksom Ukraina och hela det försämrade ekonomiska läget. Allting blev plötsligt svindyrt i Sverige. Och liksom det satte hela vår ekvation i lite annan.
Ja,
vi fick lite andra perspektiv och kände väl kanske att det inte är rätt tid nu. Vi kom väl fram till att vi skulle behöva gå ner så mycket i livskvalitet. Ironiskt nog.
Så det är dyrare i Sverige nu än
mycket dyrare.
Tokyo är alltid känd som en dyr stad. Men
Tokyo är
billigt. Nu, jag blev också så här, jag gick och storhandlade liksom. Så när då köpte jag kanske en Strong Zero, 4 cheesa-paket och en salt och någon annan dryck. Så var det så här, kanske 80 svenska kronor. Det var väldigt billigt.
Ja, nej men det är väldigt billigt här. Vi tänker inte så mycket i frågan om pengar utan vi tänker snarare i frågan om tid. För både hon och jag är ju liksom jobbiga för oss själva. Så vi är frilansare.
Hon är fotograf också.
Ja, hon är också fotograf. Och grejen är att här kan vi leva ett bekvämt liv om båda jobbar halvtid. Medan vi för att kunna ha samma levnadsstandard i Sverige så behöver i princip båda av oss jobba heltid.
Okej. Okay. Så det var den främsta anledningen. Alltså att, men, så ni hade kunnat tänka att bo i Sverige ifall ni hade tjänat mer pengar där? Va?
Både ja och nej. Alltså det är svårt. Det är så många faktorer. Man kan inte egentligen peka på en enda grej så. Men sen också, vi kände väl också att hela säkerhetsbiten. Vi känner oss inte alls lika trygga där.
Nej, det är inte jag heller. Även om det inte är så stort problem för mig. Alltså nej. Så här, För det, ja, men i Japan känner man sig jättetrygg.
Ja.
Det, folk är så himla... Ja, men de är snälla och hjälpsamma och vänliga. Och, alltså så här, otroligt hjälpsamma och vänliga och snälla.
Mm.
Men jag förstår inte riktigt hur det går ihop med. För du snackar ju om att folk, alltså inom politik, alltså folk röstar på rätt främlingsfientliga partier.
Ja.
Du sa att det var så att det minst rasistiska partiet är som SD och sen blir det bara värre.
Ja, men så kan man väl säga.
Mm.
Men alltså man kan, den frågan är egentligen... För de flesta japaner ganska mycket en icke-fråga. Alltså det finns inte ens på kartan att landet skulle släppa in fler invandrare. Liksom.
Nej, men jag tycker att eftersom de är så hjälpsamma och empatiska så borde det spilla över på flyktingar och sådär också. Liksom.
Alltså, ja, flyktingar tror jag, Japan tycker knappt emot några flyktingar överhuvudtaget. Alltså, det var det för några år sedan, då var det så här, Sverige tog emot 50 000 och Japan tog emot 11. Liksom. Inte 11 000 utan 11
pers. Det är man vill inte veta vilka de välja är.
Så det är en ganska dramatisk skillnad. Så. Men det betyder inte att folk går omkring här och liksom hatar invandrare.
Nej.
De flesta här har en ganska, skulle jag säga, en ganska positiv och en ganska nyfiken attityd. Så länge man beter sig bra här så behöver man väldigt sällan känna någon slags liksom.
Sen är det väl lite skillnad mellan vita västerlänningar.
Såklart, jag skulle komma till det, att vi vita västerlänningar står ändå, vi är ganska högt upp, eller högst upp i den här hierarkin. Så det är mycket värre om du är svart eller om du för den delen kommer från Kina eller Korea som är de två största grupperna av icke-japaner i Japan.
Vi träffade en filippinier som sa också att det var en filippinier träffade vi som också sa att det var rätt mycket rasism mot liksom Sydostasien, andra sydostasien.
Det kan jag tänka mig.
Och när vi var ute med en svart svensk kille så var det så här några ställen som var så här, liksom håller upp ett kryss som var Japanese only. Alltså så här, då är det ändå lite smårassigt.
Ja,
eller storrassigt kan man
kalla. Jag har faktiskt aldrig upplevt det.
Nej, men det är kanske en vit västerlänning.
Så att jag menar det är komplicerat för att med det sagt så är det ju också så att när du bor i Japan som icke-japan så måste du acceptera att du aldrig kommer bli sedd som en fullvärdig medlem av samhället. Du kommer aldrig liksom bli sedd som en likvärdig. Och det är liksom ingen egentligen. Om du frågar gemene man på gatan så tror jag inte någon skulle komma på tanken att men varför skulle man liksom, varför skulle du göra det? Du är ju inte en japan. Det är liksom så djupt ingrott här.
Men vad menas med likvärdig då? Eller vad är det för fördelar du inte skulle kunna åtnjuta?
Alltså det klassiska exemplet är ju att hyra lägenhet.
Okay.
Det är fortfarande ett område där du har det väldigt tufft som icke-japan.
Men om du, även om du blir medborgare så kan du inte göra det.
Nej, det spelar ingen roll hur bra din japanska är och hur länge du har bott här eller om du för den delen har ett japanskt pass. Det kommer vara väl en ganska betydande majoritet av hyresvärdarna som inte vill hyra ut till dig.
Och varför tror du inte de vill göra det?
Fördomar, alltså tankar om att alltså det är ofta ganska så här fåniga saker, men i Japan så sorterar man sitt skräp och det finns ganska tydliga regler om att liksom brännbart avfall ska ställas utanför huset mellan klockan 07.30 till 8.00 varje tisdag och torsdag. Och de här reglerna är folk väldigt liksom noga med att hålla. Och ofta så känner hyresvärdar att utlänningar förstår inte hur det här funkar. Och de kommer inte följa reglerna. Vissa tycker att liksom, utlänningar lagar konstig mat som luktar starkt. Och sådär. Alltså där tittar ju den liksom, rasistiska biten fram. Och sen också till exempel om du inte är japan och letar jobb här i Japan, då kommer du ganska snabbt stöta på att väldigt många jobb är enbart för japaner. Att det är liksom vissa positioner och så som är de är tänkta för icke-japaner.
Mm.
Men den stora breda massan liksom, av positioner, de är för japaner enbart.
Mm.
Och sådär.
Det låter som gammal klassisk rasism.
Ja, jo, det är det ju.
Ja.
Det kan man väl lugnt påstå att det är. Men så det är därför det är så komplicerat.
Ja, det.
Du vet, det finns de här väldigt ingrodda mönstren som jag tror inte kommer förändras i någon större utsträckning under hela min livstid.
Nej.
Men samtidigt på det personliga planet så är 99,9% av alla människor jag träffar här jättesnälla och vänliga och trevliga.
Ja.
Mer så än i Sverige.
Absolut, ja. Så har det varit för mig också. Liksom alla... Jag har träffat bara en bufflig japan. I alla fall på den här resan. Han var så här... Han sa så här, I'm a movie producer. Och sen så liksom... Verkligen så här alltså knuffade sig fram i rummet. Och var ganska så här... Det var på en bar.
Okay.
Så, jag vet inte, han körde det verkligen som en gimmick nästan och var en buffel. Liksom.
Ah, ja.
Jag
vet inte. Den personen är ju lite speciell.
Jo, han stack ut väldigt mycket. Det var, vad är det här? Och de andra på honom var väldigt rädda för honom. Liksom. Tyckte det var obehagligt.
Jag förstår.
Men hur var det liksom under pandemin? Var det lockdowns och sånt mycket här i Japan?
Nej,
alltså var det inomhus eller var det med?
Lockdowns kan man väl inte säga att det var. Utan det de hade var ju, de kallade det för state of emergency.
Mm.
Och de blev liksom gradvis mindre och mindre allvarliga. Men första gången det blev state of emergency, då tror jag de bad folk att bara liksom åka till kontoret om man verkligen måste. Och restauranger och barer fick inte sälja alkohol efter klockan.
Men de var öppna ändå.
De var öppna.
Alla affärer och sånt var öppna.
Ska vi se, det är så länge sedan. Jag tror att första gången så var det faktiskt en hel del affärer och varuhus och sådär som hade stängt i några veckor eller kanske någon månad till och med.
Men var det var inga konserter eller
Nej, det var det ju inte. Det var det inte. Och det fanns väl lite regler om hur många människor som fick vistas i samma lokal.
Ganska likt Sverige då ändå.
Ja.
Jag trodde att det var mer alltså strikt här. Eftersom, men det kan väl inte vara.
Nej.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Mom?
Det enda jag minns liksom från det personliga planet var att jag åkte inte tåg på 3 månader. Och det är ganska extremt. Så jag var bara här i mitt lokala område.
Liksom, okay,
inom gång- och cykelavstånd.
Men tågen gick ändå?
Tågen gick, det gjorde de. Men då var det fortfarande så mycket oklarheter kring hur farligt det var och vad som var farligt och så. Så att jag var väl ganska rädd. Och sen hade ju min dotter också precis fötts i samma veva. Så att jag ville vara extra försiktig. Liksom, så att jag
Även om bebisar var rätt liten.
Ja, det har ju visat sig sen i senare.
Ja, det visste
i början visste man inte riktigt hur farligt det var. Och när min dotter föddes fick ju inte jag vara med. Jag fick inte träffa henne förrän hon var en vecka gammal.
Nej, oj! Det är ju rätt
så det var brutalt. Ju, ja, det var ganska tufft alltså.
Mm. Så de var på sjukhuset då, du fick inte komma dit?
Jag fick inte komma dit.
Men, du fick kolla på bilder bara.
Ja, jag fick bilder och jag fick komma dit och vinka på andra sidan av en glasvägg kunde jag se efter ett par dagar. Men det tog en vecka innan jag kunde hålla min dotter.
Oj, ja. Det måste vara konstigt.
Det var ju tufft.
Mm. Mm. Hur känner du nu med, alltså, för att jag har en kompis här som heter Don Kreitzer som är amerikan. Mm. Jag tror han har bott här i 30 år. Du har träffat honom. Mm. För han sa att han fortfarande inte riktigt känner, alltså att det är rätt svårt med språket fortfarande.
Mm.
Känner du så också?
Ja.
Att det sa...
Det är ju en av liksom de konstanta frustrationsmomenten med att bo här.
Mm.
Alltså vanliga vardagskonversationer är inga problem.
Nej.
Men så fort det blir mer komplicerat än så, då är det tufft. Alltså. Så nu när jag var sjuk till exempel.
Mm.
Jag hade kunnat gå till doktorn själv och liksom fått förklarat vad jag ville ha sagt och så. Det tror jag, det skulle jag klara utan problem. Men liksom alla frågor som doktorn skulle ställa till mig och så och använda terminologi, liksom sjukdomstermer och så. Jag vet inte vad bihåla heter på japanska.
Nej. Liksom. Och du kan inte bara Google Translate? Eller...
Det är klart, det går ju. Om man kommer ganska långt den vägen. Men det gör ju ändå att det alltid blir ett extra liksom, friktionsmoment i alla sådana här vardagssituationer som ändå uppstår. Liksom.
Jag tyckte det var svårt bara i USA. Det var så här, okej, man ska köpa en huvudvärkstablett. Så här, paracetamol heter någonting annat i USA. Bara så här, vad är det här? Det, liksom, man trodde, det låter ju... trodde jag inte skulle heta något annat.
Mm. Nej, och sen, men sen har jag också... Jag har ju inte pluggat tillräckligt. Alltså, jag gick på språkskola ett år i början av min tid här i Japan. Och sen har jag läst ett par universitetskurser i japanska också, på distans. Och sen lite självstudier.
Yeah.
Men jag har ju aldrig jobbat på en japansk arbetsplats till exempel. Jag har ju alltid haft människor runt om mig som i första hand har pratat engelska. Så att jag har liksom aldrig... Jag tror min erfarenhet i Japan är kanske ändå lite speciell. Alltså de flesta som flyttar hit kommer ju tids nog att att ha ett vanligt jobb så att säga. Och då liksom tvingas du lära dig en massa nytt.
Och du har jobbat för liksom, Sverige.
Jag har alltid jobbat, jag har alltid varit liksom egenföretagare och jobbat för mig själv och sådär. Så att jag har aldrig liksom tvingats in i den. Jag är ju jättedålig på den här artiga japanska liksom, som är måste i alla business-sammanhang.
Mm.
Men som jag aldrig har haft något större behov av att kunna.
Mm.
Och när jag behöver det då har jag anlitat en tolk. För att det har varit för att jag har gjort någon intervju för någon tidning eller så. Alternativt så hjälper ju min fru mig. Det är ju också så här nackdelen med att liksom ha en japansk partner. Att,
men ni har alltid pratat japanska med varandra?
Nej. Vi pratar en mix av alla tre språken.
Pratar hon lite svenska också?
Hon pratar svenska också. Jag skulle säga att hennes svenska är ungefär på samma nivå som min japanska.
Okej.
Så den är rätt bra.
Och ni pratar lite engelska, lite japanska, lite svenska.
50% engelska, 25-25 svenska, japanska.
Okej.
Okay. Så att det är en salig blandning. Och ibland liksom kan vi använda alla tre språken i en och samma mening. Man använder det, liksom, det som är smidigast för just det enda målet. Vissa grejer är mycket lättare att prata om på japanska till exempel. Medan det motsatta är sant för andra grejer.
Mm. Just för att använda den här Google Translate där man bara filmar ett ord. Eller där man bara man håller upp mobilen mot ett... om det är en meny till exempel så håller man mobilen över så att den filmar det ordet. Och så översätts det till svenska direkt. Liksom. Mm. Det tog mig lite tid. Förra gången jag var här så hade jag inte... Jag vet inte om den funktionen hade kommit då, eller inte var tillräckligt utvecklad. Men nu är det första gången jag verkligen så här har börjat använda den.
Det funkar ganska bra.
Ja, ganska bra. Och då fick jag också så här känslan att wow, nu kan jag läsa alla de här serierna jag har drömt om att läsa. Mm. Det finns till exempel en serie som heter Dokudami Tenement. Okay. Som, den är från 80-talet och handlar om en japansk slacker i stort sett.
Okay.
Alltså för er som har hört podden om Joe Matt sådär, så är det ganska mycket som en Joe Matt i Japan. Alltså han är en sån slusk, han är alkoholiserad, han är lösaktig. Mm. Han tar upp mycket ämnen som är liksom ganska provokativa för japaner. Om HIV och Yakuzan och missbruk. Och det är en del så här homosexualitet och transfrågor och sånt också. Liksom. Mm. Men ur ett sånt här riktigt low-life-perspektiv. Han bor liksom, han är sunkig. Men det fanns tre volymer av dem på engelska som är rätt svåra att få tag på. Men jag läste dem och efter ett tag bara tänkte jag, fy fan vad bra det här är. Det var något av det bästa jag läst. Och sen så såg jag att det fanns svin mycket på japanska.
Mm.
Men jag kunde ju inte japanska.
Nej.
Men nu köpte jag 4 volymer på Mandarake och försöker liksom läsa dem med
Google Translate. Funkar det att läsa manga med Google Translate?
Det funkar så där. Man kan hänga med ganska mycket, men det är även om man kan, även om glosorna blir översatta, så är det liksom så här, ja, men mycket som är så här bildligt språk som inte jag fattar överhuvudtaget.
Mm.
Alltså det kanske står så här solen skiner i mitt hjärta. Det fattar man väl då att någon är glad eller liksom eller men
nej, men sen kan det japanska motsvarigheter.
Den kan det stå så här, de ska gå in på något badhus och så är det någon tjej som är så här, vill inte gå in, och så säger han, den här pappan är impotent. Och då tänker jag, okej, pappan syftar nog på gubben då. Och jag gissar att impotent syftar på impotent, eller om att han är inte intresserad av tjejer. Men så här, det är svårt att fatta lite liksom ändå, även om men ja, det är rätt roligt, det blir en extra dimension på det, men det, man läser inte så smidigt.
Nej.
Men ändå hyfsat, jag kan ändå förstå mer när man bara, och sen hjälper det också att titta på bilderna.
Mm.
Alltså om jag skulle läsa en roman hade nog varit ännu svårare. Ja. Men det här kan jag ändå se vad som händer i bilden.
Ja, ja.
Mm, så det är kul. Jag tänkte på det också när du pratade om det här att vissa positioner som bara är för japaner liksom, de här det finns någon sån manga om en businessman som verkar vara rätt populär här.
Okay.
Det var en, jag och Andrea, min fru då, vi håller på med en dokumentär om, eller framförallt hon håller på med en dokumentär om japanska samlare.
Mm.
Mest leksaksamlare har det blivit.
Mm.
Här i Japan då har vi träffat lite olika tolkar och sånt där. Och då var det en japansk kvinna som gillar, hon har jobbat liksom inom något större företag. Liksom. Hon läste en manga om en businessman, hur han liksom stiger i graderna och sådär. Från, börjar från botten.
Mm, mm,
den blev lite sugen på att läsa också.
Mm. Ja, men alltså det är ju väldigt, jag är ju inget stort serie- eller manga-fan själv, men jag kan tänka mig att det måste vara väldigt intressant, för att det finns ju alltså så många olika serier som verkligen, ja, men speglar hur livet är i Japan och som folk kanske känna igen sig i den japanska vardagen. Så att det är säkert intressant som en liksom kulturstudie. Så.
Mm, det är det verkligen. Mm. Ja, vi har varit i Nagano Prefecture och filmat mycket galna, eller ja, det är svårt att säga om de är galna, men liksom så här extrema samlare som har verkligen så här, rum. Det är vissa som har egna hus för sina samlingar.
Mm.
Jag tror det är lättare då att ha råd med ett hus. Alltså här inne i Tokyo är det så himla dyrt att bo.
Det är lite dyrt att bo här, ja.
Mm. Där har vi träffat några samlare som har liksom vardagsrummen fyllda och sånt där. Men där på landsbygden i Nagoya, då kunde de ha liksom ett eget hus.
Mm.
Det var en gubbe som samlade på modeller av byggmaskiner och sånt där.
Okej. Okay.
Ja, men gaffeltruckar. Ah. Han hade 70 000 sådana. över 70 000. Ja,
lite svårt att få plats med dig i en Tokyo 1.
Han
hade
ett eget hus.
Ja,
ja. Och det var en dag som en kille vi träffade som han hade han hade sin vind. Då, han hade liksom en familj. Och sen så hade han liksom hela vinden då hade han inrett väldigt snyggt med leksaker från verkligen golv till, det fanns ingen tom yta, det var bara liksom leksaker och godisförpackningar och sånt där.
Mm, mm.
Men det var han var väl det som, man kände det var lite konstigt för ett tillfälle när han sa, för jag kollade upp på den vinden som var liksom ett litet skrymsle som var, det kändes som att det var liksom nästan som en koja.
Okay.
Man kunde gå in där och så låg liksom kanske en kudde där. Det såg ut som att man kunde sova där också.
Okay.
Så jag frågade så här. Vi hade med en tolk där som kunde hyfsat bra engelska.
Ja.
Det var hans kompis som var från Filippinerna.
Okay.
Som sa att han hade lärt sig engelska genom att lyssna på Eminem. Men han kunde lite för bra engelska för att bara ha lärt sig genom att lyssna på Eminem.
Mm.
men så han tolkade oss och frågade så här, ja, brukar du sova här uppe också? Mm. Och sa han så här, nej. Sen är det är också ett bra ställe där man kan få en massage. Jag och Andrea pratade efter att det väcker en sexuella tankar på något sätt. Och det kändes som det var lite för litet för två pers.
Okay.
Alltså speciellt om man ska ge en massage.
Ja.
Men jag var väldigt svårt att föreställa mig vad han gjorde där. Han ville inte säga att han sov där. Men vem är det som... Vi gick inte in på det. Andreas, jag sa, vi borde fråga. Jag tycker det här var intressant. Ja, liksom. Ja. Hon sa, nej, det blir för obekvämt och prata om det. Ja. Med dina kunskaper om japansk kultur, hade du några gissningar vad han gjorde där?
Inte bekant. Med att folk skulle ha små massagerum uppe på sina vindar. Alltså att ens ha en vind här är ganska ovanligt. Så nej, nej, det låter märkligt.
Det är inte vanligt med att man får massage här. Eller inte vanligare än i Sverige.
Ja, det är det nog. Det är nog vanligare än i Sverige, det tror jag. Men det gör man ju i så fall på en massagesalong.
Okej, det kommer aldrig hem någon massör. Masserar man varandra liksom inom äktenskapet och sådär?
Jag tror inte det. Nej. Nej, en gissning i så fall skulle vara att det är vanligare att massera varandra inom äktenskapet i Sverige.
Okay,
men att massera varandra utom äktenskapligt är nog vanligare här i Japan.
Ja, okej. Okay. Mm. Det är väl ett kapitel för sig med japaners inställning till otrohet och sånt där.
Ja. Ja, det är ju ett helt annat ämne för sig. Men alltså, jag menar, du kom ju hit nu och vi sitter här hemma hos mig. Området här där jag bor, det är ju en ganska liten station. Man har märkt till, det är en liten liksom, shoppinggata.
Mm. Vad heter området? Jag glömde.
Kawasaki är ju liksom staden, men området heter, vad ska man säga? Stationen heter Takoshinchi. Men bara den promenaden från stationen hit till mitt hus som tar 5-6 minuter. Då går man förbi 3 eller 4 massagesalonger.
Okay.
Alltså det vanliga, vanliga massagesalonger. Okay. Inga konstigheter utan vanliga. Så jag brukar gå en gång jag kan faktiskt. Jag har en lokal, en liten gubbe som brukar knåda på min rygg. Tre kvart i veckan ungefär.
Men den pappan är impotent. det blev en intressant gåta i alla fall med det här. Det var han, Don Kratzer, vi gick förbi någon sån här Tenga, även någon sån här liksom lösfitteföretag från Japan. Han sa såhär, känner ni till det här? Det har blivit jävligt stort i Japan på sista tiden. Vad har du för erfarenheter av det?
Nej, men det är ett stort, det har väl blivit ett liksom, lite av ett populärkulturellt fenomen. Alltså, de har varit ganska smarta i sin marknadsföring och har liksom samarbetat med influencers, inte liksom genom att marknadsföra den faktiska produkten, utan mer att öka medvetenheten så heter om varumärket. Och liksom, de har ju ganska så här stilrena och snygga förpackningar och liksom, det ser inte snuskigt ut liksom, när du ser dem där i butikshyllorna. De säljer dem i jag tror till och med vissa convenience stores. Ser ut som, vad ska man säga? Ser ut som en läskburk ungefär.
En stor deodorant. Jo, men de kan försöka göra det lika socialt accepterat som dildos för tjejer.
Jag tror det. Och de har liksom deras, alltså här i Japan så är ju en vanlig så här slogan är no something something, no life. No music, no life.
Det har jag sett.
Vad heter den stora skivaffären i Shibuya? Tower Records.
No ramen, no life har jag sett också.
Och Tenga har gjort liksom, no Tenga, no life t-shirt. Som jag har sett förvånansvärt mycket liksom, ute i det offentliga.
Flashlights i USA försökte säkert säga. Min förebild inom poddandet var ju länge Kevin Smith. Han hade mycket sponsrum från Flashlight. Då, okay. Som är den amerikanska motsvarighet. I Sverige har inte... är det inget lösfitteföretag som har blivit så stort? Kanske hänger i fel kretsar. Men...
kan tänka mig att... Jag tror nog att Tenga skulle kunna slå i Sverige.
Jo, det finns faktiskt. I Sverige. Alltså, jag ska inte nämna några namn, men en svensk man har pratat om att han har testat dem. Men det var också då min teori om den här leksakssamlaren och det här lilla skrimslet uppe på vinden, att han använde sin tänga lösfitta där. Att det var det som var liksom citat massagen, slutcitat. Men Andrea, hon sa nej, jag tror det var någonting värre än så. Men det var svårt. Det
var... Och lämna den.
Det är frågetecken. En cliffhanger. Ja. En av Asiens många cliffhangers.
Hur länge har du varit här nu? Den här gången?
Jag har varit här 2 veckor nu.
Okej. Och du brukar vara hur länge?
Ja, det har varit väldigt olika hur länge jag brukar vara här. Men vi ska vara här i en vecka till ungefär. Okay. Eller 10 dagar till. Okay. Men vi ska snart åka till Osaka och Kyoto. Och lite andra ställen. Jag ska försöka hitta den godissamlande munken igen.
Vad är det för någon?
Ja, men det var första gången jag var i Japan så träffade jag honom. Det började med att jag var i USA 2003 tror jag det var. Och då så hade jag fått ett intresse för godisförpackningar och den estetiken. Liksom jag började samla på sådana och så hade jag upptäckt en bok som hette Crazy Kids Foods. Okay. Som var liksom en coffee table bok från Taschen, det förlaget. Där var väldigt liksom, det var precis min estetik, right up my alley liksom, med godisförpackningar och den typen av grejer. Och då använde jag mycket som inspiration också för mina serier jag tecknade då. Och Dan Goodsell hette den mannen som hade liksom satt ihop den här boken.
Okay.
Och när jag var då i USA så hälsade jag på honom och kollade på hans samling och snackade lite med honom. Och så frågade jag, är du intresserad av japanska godisförpackningar och sånt också? Och sa han, ja jo det är jag, men det är ganska svårt att få tag på. Men så berättade han om någon kompis i den här liksom förpackningssamla-fandom som hade berättat så här, men det finns i Japan, har jag hört att det finns en munk som har liksom ett litet museum med godisförpackningar och gamla leksaker från 40-talet typ, och 50-talet.
Ah, okay.
Som då ligger i Senkuji-templet utanför Osaka.
Okay.
Så sen 2005 så fick jag ett stipendium då via Svenska institutet, Japanstiftelsen, för att åka till Japan. Och då så sökte jag upp det här templet. Och gjorde en liten intervju. Men då filmade jag inget eller liksom spelade inte in ljudet. Nej. Utan bara, vänta, man ska hosta. Bara snacka lite med den här munken. Och han hade liksom ganska liten, men han byggde även liksom audiovisuella upplevelser med så här buddhistiska helvetet. Så hade han någon typ någon animatronics-gubbe, någon djävul som var ljud och ljus. Och, alltså det var ett coolt tempel. Mm. Han var en flippig djävul, speciellt för att vara munk. Och jag frågar honom så här, hur går det ihop om man är munk? Ska man inte, får man inte bara äga fyra saker? Och så där. Men hans förklaring då var, jo, men jag har inte den här samlingen för min egen skull. Utan det är för om det kommer barn till templet och hälsar på, då tycker de det är kul att kolla på det. Riktigt slapp undan. men så till den här dokumentären som jag håller på med nu om samlare, så hade det varit guld att få med den godissamlade munken.
Ja.
Men det är svårt att kontakta honom. Han har inte så mycket, liksom, det går inte riktigt. Så vi tänkte
bara, har du kunnat bekräfta att det finns kvar det här stället?
Det verkar finnas kvar, men jag vet inte om de har någon gammal faxmaskin. Det är liksom väldigt, det verkar finnas kvar, men vi tänkte bara åka dit och försöka filma det.
Mm.
Det kommer nog bli kul i vilket fall som helst. Mm. Och Don Kreitzer, han följer med till Osaka.
Ah, grymt.
Så det blir kul. Mm. Han är ju själv då leksakssamlare och tillverkare.
Har du något tillverkningsverksamhet?
Ja, han är producent. Han är väl liksom lite mellanhand för sånt där. Men han har gjort en del leksaker. Vi var hälsade på Soft Vinyl-fabriken här i Tokyo. Det var ett litet ställe utanför Tokyo där de hade kanske 10 anställda som tillverkade så här soft vinyl-figurer. Som det var intressant att se hur det gick till.
Mm.
De kokade plast. Kolla hur mycket vi har lite till kvar på det ordinarie avsnittet av det här.
Mm. Vad vill du prata om nu?
Ja, kanske lite mer det var ju länge sedan vi sågs. Vilka umgås du med här i Tokyo? Är det mycket svenskar eller mest japaner eller vad?
Ja. Det tragiska svaret är väl att mitt sociala liv har förändrats ganska dramatiskt. Dels på grund av pandemin. Och sen att jag i samma veva också blev pappa. Så nu är det ju väldigt svårt. Liksom man kan inte bara gå ut spontant och ta en öl en kväll. Utan sånt blir ju alltid ett väldigt stort projekt.
Så ni har inte sådana här liksom regler. Jag hade någon kompis som hade så här, jag får gå ut på onsdagar och lördagar. Min fru får gå ut på torsdagar och fredagar. Resten av tiden ska vi vara tillsammans.
Ja, nej, vi har inte direkt några sådana regler. Men grejen är att när jag väl har lite tid över, då är det tid som jag oftast dedikerar till min YouTube-kanal. Så att på sätt och vis har liksom mina tittare blivit en väldigt stor del av mitt sociala umgänge. Både på gott och ont. Och nu när gränserna äntligen har öppnat så är det faktiskt flera av dem som redan har kommit hit. Några har till och med flyttat hit.
Okej. Är det någon som varit här hemma?
Inte hemma hos oss. Mm. Det är väldigt sällan vi har faktiskt folk på besök. Dels för att vi bor lite off. Alltså vi bor ju inte mitt i stan.
Utan det tog en timme. Jag bor hyfsat centralt nu.
Ja.
Det tog en timme för mig att ta mig hit.
Ja, det tar ju 20 minuter från Shibuya med tåg.
Ja, okej. Okay. Shibuya är ju väldigt centralt.
Och Shibuya är ju ganska centralt. Mm. Men det är ju inte alla som bor där. Utan de flesta bor ju liksom kanske en liten bit åt något annat håll. Så att det är väldigt svårt. Alltså bara logistiken att träffa folk är ett stort hinder. Och sen att jag sällan har tid.
Men du är ett kompis med folk från din YouTube-kanal.
Ja. Och sen så har jag ju en handfull liksom gamla vänner och så som jag umgås med. Och nu tidigare idag var jag till exempel och träffade, var vi ett ganska stort gäng. Vi var 6 pers och alla var liksom par med barn. Så och det var alla männen var icke-japaner och alla kvinnorna var japaner. Men det är folk som bor på samma sida av stan som vi träffar ganska ofta ändå. Så. Och så har jag en handfull andra liksom, som jag träffar. Så jag kanske träffar folk IRL en gång varannan vecka.
Oj, alltså, det var inte mycket.
Nej, Det är inte mycket. Men det är liksom jobb hela dagen och sen så klockan 5 så ska den lilla hämtas. Mm. Och sen liksom efter det då, när hon är hemma så då är det liksom 120% fokus på henne tills hon somnar.
Mm.
Och när hon somnar då är jag ofta så utmattad så att jag också somnar.
Mm.
Så att jag, vanligtvis nu för tiden så somnar jag vid 9.
Oj.
Och vaknar 5 varje morgon.
Åh jävlar.
Så har jag en timme, en och en halv timme lite egen tid på morgonen innan resten av familjen vaknar.
Okay,
men då är det inte så många som vill träffas och umgås.
Och du jobbar bara online helt?
Ja, alltså jag jobbar ju, just det, jag tror jag glömde säga det, men jag jobbar ju fortfarande för den här svenska PR-byrån. Men 50% på distans.
Mm.
Så att vi har ju liksom, när de har morgonmöte så är det sista jag gör på min arbetsdag.
Så det sista att, du gör?
Ja, sen efter det går jag och hämtar Lycke då på dagis.
Hur uttalar de det här i Japan, Lycke?
Lycke.
Lycke?
Lycke.
Är det, betyder det någonting?
Nej.
Nej. Det är inte på japanska. Hur uttalar de ditt namn?
Saido.
Okej. Okay. Ja, det är roligt att lägga till ett y på slutet av alla konsonanter som avslutar på ord.
Ja, det finns ju inte liksom någon bokstav som bara är en konsonant i det alfabetet. Utan det är alltid då, på, så. Ja, nej, så att så tråkig har jag blivit. Nej, men det är faktiskt, alltså, jag skulle ju kunna socialisera betydligt mer, men det är som sagt, då, den tiden lägger jag på min YouTube-kanal.
Mm.
Jag går på liksom promenad 2-3 gånger i veckan, så är jag liksom glad att jag har den tiden.
Mm. Och, men ni har lite planer ändå på att någon gång flytta till Sverige igen?
Så. Ja, det har vi. Det har vi. Absolut. Och det är ju väldigt, alltså, det är väldigt, det är en svår fråga, men det är väldigt mycket som är bra med Sverige, speciellt när man har barn.
Mm.
Att förskolan är nästan gratis.
Ja.
Det kostar ju den förmögenhet.
Men det är ändå billigare totalt att bo här.
Ja, det kan man väl säga.
Mm.
Ja. Och framförallt det jag saknar mest och som jag vill att Lycka ska kunna uppleva mest är den svenska naturen.
Mm.
Alltså att här när vi bor här, visst det finns ju mycket fina parker och så i Tokyo, men det är ändå inte samma sak. Alltså i Sverige så har du ju alltid en skog runt knuten.
Ja.
Om man inte bor i Skåne.
Jag tycker faktiskt att den japanska naturen är finare än den svenska. Alltså där med Nagoya och så de bergen där.
Ja, ja, naturen här är ju fantastisk, absolut. Men den är inte så tillgänglig när man bor här.
Nej.
Utan då är det alltid projekt. Medan bor du liksom i Bagarmossen så har du liksom Nackareservatet på armlängds avstånd.
Och rådjur utanför fönstret.
Ja, och plocka blåbär gjorde vi mycket när vi var i Sverige senast. Det tyckte Lycka var jätteroligt. Och sådär. Så att här finns det ju liksom parker och så, men det är inte riktigt samma sak.
Nej. Jag träffade en japansk kvinna som hade pluggat i Sverige här, och hon älskade Sverige, så frågade jag, vad tycker du är bäst om Sverige? Plocka svamp.
Men det är ju det är en sån där typisk sån grej som man som svensk inte tänker så mycket på kanske. Nej. Men när man har bott i ett land som Japan där man inte kan gå ut och plocka svamp eller blåbär för den då inser man hur liksom fantastiskt och speciellt det är. Så.
Men du är inte så jättematintresserad, har jag fått intrycket av. Alltså jag tänker så här, skulle du nämnde liksom inte japanska maten med saker du saknar så.
Nej, fast det gör jag absolut. Och det varje gång jag åker hem till Sverige så blir jag förbannad. För att allting är så dyrt och så dåligt. Alltså, om vi pratar om lägre prisklasserna. Du kan ju äta jättebra mat i Sverige också. Men då blir du ju ruinerad.
Och du tycker inte det har blivit bättre i Sverige? Det är det.
Det kanske har blivit bättre, men allt är ju relativt. Det är fortfarande liksom, du får betala 2-3 gånger så mycket för en skål nudlar som i bästa fall är okej i Sverige. Eller nej, okej, det var lite oschysst. Du kan få bra nudlar i Sverige. Men
du snackar om ramen nu.
Ja, ramen. Men i alla fall dubbelt så dyrt som
det. Jo, det är det ju. Här kan du få en skal för 70 spänn som är bättre än den du betalar 230 spänn för i Sverige.
Ja, ja. Och samma gäller ju sushi. Och liksom, jag älskar japansk mat i alla dess former. Jag tycker det japanska köket är det bästa i världen. Så att, liksom, även om det bara handlar om en gyudon liksom, för 500 yen. Alltså en sån här skål
Udon.
Med gyudon. Skål med ris och kött.
Ja, jag vet inte, det är donburi.
Jo, det är donburi. Det är samma sak kan man säga. Men att, liksom, att kunna gå ut och få ett vettigt mål mat för 40 kronor. Det finns ju inte på kartan i Sverige. Utan det är liksom en halvdan lunch för 140 kanske. Då är det liksom billigt med svenska mat. Men. Så att det är ju en stor skillnad. Så. Jag är inte direkt någon så matsnobb. Liksom. Jag går inte runt och jag har inte koll på de häftigaste och bästa ramenrestaurangerna. Mm. Utan för mig så räcker den billiga lokala nudelrestaurangen räcker gott. Liksom.
Du var ett fan av Yoshinoya.
Nej, det har jag aldrig varit.
För 10 år sedan sa du att det var en av dina favoritställen du käkade.
Inte Yoshi. I så fall så var det nog Matsuya. Som är en av konkurrenterna till Yoshinoya.
Okej, okay. De riktigt inbitna lyssnarna av Arkivsamtal får gå tillbaka till de här avsnitten och säga ifall Said har sagt att han älskar Yoshinoya.
Yoshinoya har aldrig varit någon favorit faktiskt.
Matsuya.
Okay. Matsuya i så fall. Matsuya eller Sukiya tycker jag. Båda de är bättre än Yoshinoya.
Ja, det kan vara mitt minne som sviker också. Men vi får se. Det finns säkert någon som pallar ta på sig det.
Kanske någon av dina ambitiösa, vad är det, du har en Facebookgrupp va, med folk som analyserar
Arkivsamtal, eftersnackgruppen. Jag frågade någon gång hur många är med i klubb kompletist som har hört samtliga då avsnitt. Det finns ju över 500 avsnitt nu.
Wow.
Kanske 550 eller någonting.
Wow.
Konsekvent släppt ett i veckan i över 10 år. Så.
Nu vill jag kolla hur många promenader jag har tagit på min YouTube-kanal.
Ja.
Det är nog, jag gissar att det är någonting snarlikt.
Oj, du har redan kommit upp i så många promenader, alltså som över 500. Alltså då gör du hur många gör du på en vecka ungefär?
Alltså nu 2-3. Men under pandemin så var det ju långa perioder då jag gjorde det varje dag. För att jag hade inte så mycket annat att göra.
Men.
804.
Åh, herregud.
Videor ligger på min kanal. Tokyo Explorer för övrigt. Om någon lyssnare är intresserad.
Ja, men det låter spännande. Jag sa ju på de här med tysta promenader, men jag har inte hängt med sen du började prata.
Nej, man kan väl säga att kanalen har ändrat karaktären en hel del.
Ja, men jag tänkte vi ska prata lite i det Patreon-exklusiva avsnittet. Då kanske vi kommer prata lite mer om japansk mat, som är ett av mina stora intressen.
Varje vecka så släpper jag ett bonusavsnitt av den här podden exklusivt för er som donerar en valfri summa per avsnitt på patreon.com/arkivsamtal, patreon.com/arkivsamtal alltså. Det finns redan över 40 exklusiva avsnitt som du får tillgång till, så det är mycket kul för valfri slant. Vill du bara vara schysst och säga tack för åratal av underhållning så kan du även swisha en slant på 0760-724728. All denna info finns även i avsnittsbeskrivningen. Och glöm inte att följa mig på Instagram och andra sociala medier. Där bjuds det på gratis skämt och mycket annat.
Tack så mycket för att du medverkade ännu en gång i Arkivsamtal.
Alltid ett nöje.
Det var allt från den här veckans avsnitt. Ordinarie avsnitt. Nu känner jag att Strong Zero börjar förändra spelet. Jag har svept hela nu. Wow. Ordinarie avsnitt.
Wow.
Så jag får gå över till Lemon Squash. Oh. Jag heter Simon Adolfos.
Said Karlsson.
Fullbordat samtal. Thank you.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.